Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 79 av podcasten Kulturbarnen med mig, musiker och låtskrivare Pontus de Wolf, och
med mig, Ida Thirén, författare och kulturjournalist. Välkomna!
Bra! Välkomna! Hjärtligt välkomna! Ja. Ah, kul att höra din röst!
Ja, hur är läget med dig Pontus?
Åh, det är jättebra! Jag känner mig fulladdad både inför jul men också inför det här poddsamtalet. Det känns som att det var väldigt länge sedan vi hördes, men det är bara för att jag har liksom gjort mycket grejer. Det känns så. Hur mår du?
Jo, jag är rätt trött alltså. Jag ska försöka inte det att prägla samtalet, men jag har känt mig ganska så här nedstämd och trött liksom.
Oj, en lilla period
nu. Så att det har varit ganska påfrestande, och men samtidigt också är det ganska spännande för att Gabriel, min kille, har jag flyttat in hos mig nu den här
ja.
veckan. Så att vi har flyttat ihop. Vi skulle egentligen flytta ihop i en ny lägenhet, men det gick inte så bra nu. Så att vi sa att okej, då får du flytta in hos mig så länge. Tills vi har lyckats hitta något nytt ställe tillsammans. Ja. Så det känns lite spännande att ha lite mera som en vardag ihop.
Gud vad härligt.
Och inte, vi har ju varit ihop nästan i 2 år. Men det har alltid varit så här. Man ses och så är det väldigt intensivt. Nu blir det mycket mer lågintensivt umgänge.
Ja.
Så det är ju ganska annorlunda. Men också. På ett sätt är det ju tråkigt, för det är väldigt kul att ha dem där. När man ses är man supernärvarande och har jättekul. Och verkligen, det är ju väldigt härligt att ha den typen av relation.
Ja, visst är det så.
Men samtidigt så finns det ju verkligen en charm med att ha det här lite så här vardagen typ. Ja, men nu så här, jag var nere i tvättstugan. Han bara, nu sätter jag på lite mat till dig, för han hade redan käkat. Och så här, vad trevligt att någon tänker på det liksom. Alltså bara lite det här lilla i vardagen. Och han är så himla snäll mot mig. Så att det känns väldigt härligt att ha den här vardagliga omtanken. Så det ska bli spännande att utforska hur det känns att vara i en sån relation.
Ja, men gud vad mysigt. Nej, alltså bostadsmarknaden är ju inte att räkna med. Men ibland blir det bra av att inte planera för mycket av ens liv.
Nej, alltså det var verkligen inte så att vi hade ju bara 2 boende. Det var ju inte därför vi flyttade ihop. Så det vill jag ändå påpeka. För att det är ju väldigt vanligt i Stockholm att folk flyttar ihop för att någon inte har någonstans att bo.
Just det.
Men så var faktiskt inte fallet. Utan det var ett aktivt beslut som vi hade pratat om under en längre period. Men vi ville att det skulle mogna fram och inte stressas fram. Jag tycker ändå så att 2 år, det tycker jag ändå är rätt lagom att flytta ihop. Det är inte så 2 veckor som många kör i Stockholm. Utan det var mer att vi ville testa och bo ihop liksom.
Ja.
Att vara som en familj mer. I och med att jag har barn och sådär. Men det känns väldigt spännande och hittills positivt. Jag tycker vi har varit väl förberedda mentalt. Och jag har också bott ihop i relation tidigare. Så jag vet ju lite vad det innebär. Och så, då vet jag ju också hur jag inte vill ha det. Alltså man har liksom lärt sig hur det ska vara och hur det inte ska vara.
Ja, precis. Du har liksom lämnat studieobjekten längs vägen bakom dig.
Vad är dina bästa tips för att få ihop, för att kunna trivas och bo ihop med den man älskar? Vad har du för bästa tips, Pontus?
Gud vad spännande. Men det är väl, det har nästan skett liksom oplanerat varje gång för mig. Och det kan vara ganska bra. Jag och Elsa flyttade ihop för att hennes lägenhet brann upp. Så då var det liksom...
Ja, det är ju, det är ju en anledning
inget annat att göra. Nej, men det är ju ett bra så här, det kan ju vara en rätt bra liksom barometer för om man tycker att det känns hemskt att, alltså om man inte vill flytta isär igen, så är det ett gott tecken, kan man säga.
Ja.
För det vi märkte det när, så här, när den var färdigrenoverad eller restaurerad eller vad det heter, så flyttade hon tillbaks dit och då flyttade jag med. För att då hade vi liksom vant oss vid att bo med varann. Det är väldigt svårt att bli särbos liksom, efter att ha varit sambos.
Ja, alltså, jag har ju bott själv nu i 7 år, nej mer, nästan, mer än 7 år. Eller jag bodde just med mina föräldrar en period, men jag har ju bott utan partner så länge. Mm. Och det är ju väldigt speciellt, och säkert när det är barn inblandat så blir det ju lite annorlunda. Där tycker jag också folk är lite väl snabba ofta att flytta ihop när man har en ny partner och de har barn, och utan att komma ihåg att barnet vill ju också... Nu var ju Jane, känner ju Jane Gabriel så väl, och de har liksom lärt känna varandra och stegvis blivit mer och mer bekväma med varandra. Så nu kändes det naturligt, och hon tycker det är jättekul att han ska flytta in. Och
det kan jag förstå.
Det här slutet, liksom.
Mer liv, liv och rörelse kanske.
Ja, precis. Det blir lite mer familjekänsla hemma, liksom. Men det var ingenting som vi stressade för. Men just att det gör ju saker lite mer komplicerade för alla, liksom, att det finns ett barn inblandat. Men annars kanske vi hade lite tidigare. Mm. Men... ja, men det blir en annan typ av relation, verkligen.
Nej, men ni låter som en, det låter som en av fantastisk unit ni har going där.
Ja,
jag har ju, jag var på Little Sims konsert igår i Slaktkyrkan.
Som du har längtat efter det här.
Och hon släppte,
du har pratat om det här i 2 år nu, så vi började podden.
Och hon släppte en överraskningsskiva i måndags, så det var ju... Inte svårt tippat om vad jag tänkte prata om idag. Men jag ska hålla det ganska kort, för att det var väldigt fantastiskt att det äntligen blev av. Och för informationen så blev ju den här uppskjuten. Den skulle egentligen varit i januari i år. Men den sköts ju upp då på grund av covid. Och sen har hon haft liksom problem med sina turnéer och sådär. Det är väldigt svårt att få sådana att gå runt i dagens läge. Och just vi har varit inne på att hon är en brittisk artist. Och i och med Brexit så får man ju bara vara borta 90 dagar utav 180. Sen måste man börja söka visum och sånt där. Men så att jag blev väldigt glad att det blev av. Och det roliga var att hon... Som har hjälpt mig ganska många så här covid-konserter eller uppskjutna konserter, så kostade den så här 295 spänn när jag köpte den. Och då var hon liksom, när jag köpte den, jag tror jag köpte den ett helt år i förväg eller något sånt där. Den blev liksom, då var hon liksom en rookie som hade släppt ett album. Och sen så nyligen så vann hon ju ett så här Mercury Prize, det finaste i England, för så här Album of the Year. Hennes andra skiva, och nu släppte hon sin tredje. Så hon är ju liksom väldigt hypad. Men då var det roligt att liksom det var för de pengarna som man fick se då. Att det var i den här Slaktkyrkan som är liksom också lite outside liksom.
Ja, lite mindre lokal.
Ja.
Ja. Ni vet vad ni hör grejer först. Det är alltid i Kulturbarnen.
Exakt. Men det var legendariskt. Hon är en av världens bästa rappare nu för stunden. Hon är liksom någon... Musikaliskt så är det någon så här kombination av typ... Hon är så här teknisk som Busta Rhymes, fast hon har ett så här Jay-Z-flow. Och så är musiken lite Beastie Boys, fast unik på sitt sätt också. Så att den är... Och väldigt så här old school... Det är den här då, Inflow, producenten, han som håller i Salt också, som släppte 5 skivor här om stunden sen. Ja.
Mm-hmm.
Helt övermäktig artist. Förvånad var jag, det var slutsålt 700 pers. Förvånad av att det var, alltså, väldigt liten andel liksom hiphoppare i publiken. Det var mest en så här...
Inte som du, menar du? Nej, ska...
ja, nej, men jag trodde att jag... nej, men jag trodde att jag skulle liksom se någon slags elit där och väldigt mycket hoodies kanske. Men det var verkligen en så här hipster-publik. Det kanske är lite så här konnoisseur-rap. Jag vet inte. Det var spännande i alla fall.
Men den kanske är mer förankrad, den kanske inte är förankrad i liksom förorten på det sättet. Det kanske är mer så vit vit rap. Alltså det kanske just att du också britt, alltså jag vet inte, UK rap känns som att det är ganska mycket, eller UK musik känns som att det är lite mer så där. Ja. Hipster.
Precis. Ja, men jag glömde nämna såklart The Streets och Stormzy och såna där. Liksom hon kommer ju från en grime liksom Camden kulturen. Men hon, alltså hennes, hela hennes...
Andra så här, rappare, för de som inte vet, så är det andra kända rappare som hela, han nämner.
Hela hennes så här, subject matter är ju typ hur det är att vara en afrikansk kvinna uppvuxen i England. För hon har så här, nigerianskt ursprung och är så här, medlem i en stam där. Så att hon är, alltså hon är svincool. Och väldigt, väldigt tekniskt. Det var att jag hörde ett fantastiskt Petri Soul-avsnitt nyligen där hon berättade att hon för att öva upp sin teknik så rappar hon med en så här penna mellan tänderna. Skärtan liksom håller upp gaddarna och så ska det liksom låta lika bra och springer, alltså springer flera kilometer och rappar samtidigt. Då blir det ju väldigt, väldigt bra. Hon liksom övar upp sig som en så här klassisk musiker typ.
Alltså det här är intressant för att jag kollade precis på Uppdrag granskning, surprise att jag kollade på det här, Uppdrag granskning om 100 gubbar, alltså om svensk hiphop, svensk rap.
Aha.
Som ni vet i från podden att jag är väldigt intresserad av det här ämnet. Mm. Och det var kul bara som en liten anekdot för att illustrera det här. Jag och Gabriel då, min kille, numera sambo, satt på tunnelbanan på väg in. Jag har försökt så här, ta mig ur min vinterdepression och så här, jag bara, och in till KB, alltså Kungliga biblioteket, för att sätta mig och skriva på en allmän plats. Så jag inte typ, sitter hemma bara och deppar ner. Och så jag var så här, nej, jag måste komma ut. Ja. Så jag så här, åkte in till KB några dagar, suttit och skrivit där och deppat där istället, men ändå. Men jag sa till Gabriel, jag bara, min självbiografi kommer att heta Lyssna på Goled på Kungliga biblioteket. Goled är en svensk rappare. Så jag sitter där med mina hörlurar och lyssnar på musik och börjar gråta från ingenstans. Men jag ska försöka bita ihop. Men i alla fall så satt vi på tunnelbanan på väg in då till stan, då mitt jobb, KB, och lyssnade tillsammans i varsin hörlur på musik och spelade Skippo, som är mitt favoritspel sedan några månader tillbaka. Jag tröttnade ju på schack, så nu spelar jag ju Skippo. Jag vill tipsa om det här.
På mobilen, eller?
På mobilen.
Vad är
och
det?
De har upptatt, Skippo, det är lite som Uno, fast det är lite mer avancerat. Och man kan ha lite strategi, men det är nog mycket tur. Så att jag har liksom blivit helt såld på det här när uppsättet fanns på mobilen. För det är så här väldigt lågintensivt och behagligt. Typ.
Ja.
Och gud, det är så mycket oväsen i bakgrunden. Jane spelar Fortnite, så hon skriker för vardagsrummet och hunden nu skäller. Så det är så här, jag vet inte vad som pågår. Men i alla fall. Så då har de, innan så kunde man bara spela Skippo och inte lyssna på musik samtidigt. Det var något fel på appen. Så jag mejlade till Skippo, alltså Mattel då. Och bara så här, hej, ursäkta mig. Jag och min kille spelar väldigt mycket Skippo. Vi brukar spela det i olika rum. Alltså så här, när vi inte då bodde ihop. Eller om jag ska lägga min dotter, för hon tar väldigt lång tid på sig att somna. Då ligger jag och spelar Skippo. Och så kan jag spela Skippo i vardagsrummet, spelar vi med varandra. Men det är ett problem. Och det är att man kan inte lyssna på musik samtidigt.
Oj,
så att det har varit ett problem. Så jag mejlade till Skippo-appen och bara sa, ni måste fixa det här. Och nu vet inte jag om jag kan ta på mig äran, men nu kan man faktiskt göra det i nya uppdateringen som kom häromdagen. så vi satt på tunnelbanan och spelade Skippo och lyssnade på musik samtidigt i varsin hörlur då. Och då lyssnade vi på ZE, den svenska rapparen, hans nya EP. Och jag var så här, och jag var så här, det här måste vara den nya singeln. Så bara, nej, men det här måste vara den nya. Så här singeln kom först, och sen kom den här. Vi sitter liksom och pratar om vilken ordning kommer singlarna från EP:n. Och jag bara, det slog mig. Jag bara, men herregud, tänk, hade jag sån här kunskap om någonting som man kunde få betalt för. Eller någonting som någon brydde sig om. Tänk, så visste jag den här informationen om typ så här, hur man bygger vägar. Inte så här, vilken är ZS första singel från hans EP? Alltså, jag önskar att jag kunde lägga min faktiskt väldigt kompetenta hjärna på någonting som faktiskt världen bryr sig om. Istället för att lägga mitt intellekt på saker som ingen bryr sig. Men hur som helst. Den här livskrisen då.
Bara en liten parentes. Per Gessle frågar alltid sin receptionist vilken singel han ska ta.
Aha.
För att han liksom tar, han vill höra från någon som är liksom minst inkörd på materialet. Bara vem är så här,
vilken är liksom klockrena låten?
Ja.
Vilken är singeln?
Och det blir aldrig den som han tror. Så det är därför såna här
men
låtar
gud,
som
vad intressant.
Här kommer alla känslorna på en och samma gång och sånt där. Såna var liksom det han hade lagt längst, alltså på slutet på en skiva typ. Och så blir det en jättehit.
Oj.
Ja.
Ja men det kanske är en skill. Jag skulle kanske kunna utnyttja den här skillen då.
Ja, jag ska ringa
Pesla,
dig.
Ring mig. Ring mig när ni behöver tips om vilken som var första singeln. Men i alla fall så det, jag tyckte bara ett talande exempel på mitt intresse för det här, lite nördiga intresse för det här.
Ja.
Så då kom ju den här, när jag såg att den här dokumentären kom då, 100 gubbar om kriminaliteten i svensk hiphop, då var jag ju tvungen att se den såklart. Så att jag och Gabriel tittade på den igår kväll, det är söndag nu så det var lördag kväll. Och jag måste säga, och vi kollade också på The Bear som du har tipsat om. Det var faktiskt väldigt bra. Det var väldigt bra. Men det finns på Disney Plus. Det handlar ju om en kille som tar över en restaurang. Mycket matporr i den där.
Ja,
mycket mat. Men i alla fall, jag kollade på den här serien. Och jag tyckte den var jättebra. Så jag ville bara tipsa om den. Det är 3 delar. Det är ganska oklart varför de har gjort det i 3 delar. För egentligen är det bara 1 timme och 10 minuter. Samma
nu pratar vi om Uppdrag granskning då.
Ja, förlåt. Mm. Ja, precis. Ja. Då skulle man ju kunna bara lagt det i ett avsnitt. Jag vet inte varför de gjorde 3. Men ja, men det handlar alltså om sambandet, liksom hönan eller ägget, med kriminalitet och våldet och svensk hiphop. Vissa menar ju att det har eskalerat tack vare musiken. Och det var intressant för en av rapparna som deltog, som själv sedan slutat hålla på med musiken och blivit mer religiös, alltså muslim. Han sa att, han menade då att förut var det så här, den som var becknare, alltså den som sålde droger, var liksom den som var status då. I det här sammanhanget, i det här communityt. Men nu är det den som är mördare som har blivit, som har status. Alltså det har eskalerat mitt grövre våld.
Ja.
Och det är väl lite där som man börjar fundera, spekulera hur mycket musiken har spelat in. För att alltså våld, eller så, utsattheten har ju alltid lett till att folk vill ha quick fix och ta snabba genvägar och kriminalitet och sälja droger och så vidare. Men just att det har eskalerat och blivit så himla fokus på att man ska mörda varandra, det är ju ganska nytt. Det är ju bara senaste åren det har eskalerat så mycket. Och då kan man ju faktiskt spekulera hur mycket musiken, alltså gangsterrappen, där de har mycket vapen, musikvideorna, och det är mycket så här, man hotar varandra i låtar och sådär. Så det är ju lite där man undrar hur mycket det har spelat in.
Ja.
Så det är ju en väldigt intressant fråga, och den är väl ingen som kan svara på rakt av. Det är ju bara olika teorier hit och dit. För våld har ju funnits i alla kulturer liksom, så att våldet i sig finns ju i människan på något sätt. Men så att det uppmuntras och idealiseras i musik och kultur, det är klart att det påverkar oss. Så att jag tyckte det var intressant och faktiskt väldigt nyanserad, och ja, men det var bra gjord dokumentär. Det kändes inte som att de var så här, nu ska vi en agenda som vi ska liksom få fram.
Nej.
Utan det var väldigt så sakligt. Så jag kan rekommendera den, Uppdrag granskning.
Ja, fy vad läskigt. Men jag ska se den. Det är bra. Bra att det görs.
Viewer discretion is advised. Ja. Det är de säger på sådana här videos. Men du har varit i England.
Ja, jag var i den fina staden London som håller på att liksom klättra på favoritlistan över städer för min del. Jag har så himla kul där och sånt fantastiskt flow. För att jag åker liksom bara dit och är i 100% fokus och har så här kul och verkligen, ja, nej, men bara liksom rusar igenom en massa fina upplevelser hela tiden.
Men du passar in så bra där. Det känns verkligen så här, du känns som att du klickar med London på ett sätt som jag absolut inte gör. Jag har ingen längtan till London, men det känns som att du och London, det känns helt match.
Ja, nej, men det, jag liksom, jag kan ju vara en karaktär där som har alla liksom benefits av att liksom ha intresse i det som är coolt där, eller vad man ska säga. Men utan att behöva gå igenom det här spektaklet att bo där. För det verkar helt värdelöst.
Med misär
och lägenheter.
Precis.
Nej, det är bara, verkligen bara så här russin ur kakan. Men jag försöker liksom, eller jag dras till att göra grejer som är så här, springa i parken. Alltså jag tar med mig så här, löpargrejer. Och, och är liksom som jag tänker mig att jag skulle vara ifall jag bodde där. Alltså gör lite, för det tycker jag är så himla bra sätt att liksom ta kontrollen över en plats. Att man springer. Och sen att man går överallt. Alltså att man gör lite som så här, det här skulle vara toppen om jag gjorde det i min vardag. Liksom. Och man får så himla bra känsla över så här, geografin. Alltså man får ett bra liksom en bra överblick om man springer. För då liksom lägger man mycket mark under sig.
Det finns ett klassiskt knep om man vill passa in i en ny stad. Jag vet inte om jag har nämnt det här i podden förut, men jag läste det här. Det var en av surrealisterna. Jag kommer inte ihåg vem det var. Det kanske var så här, inte Matisse, men typ någon sån person. Fast jag tror författare, kanske så här Céline. Jag kommer inte ihåg.
Ja.
Men som tipsade om att om man ville passa in i en ny stad och liksom känna sig som en av, inte bara som en turist, då skulle man gå runt med en påse med lök i.
Ja,
för att vem går runt med en påse med lök i om du inte bor där? Det finns ju ingen turist som skulle gå runt med lök. Kanske äpplen skulle kunna vara turist, men lök absolut inte. Så att, det är lök, typ som man vill känna sig väl, inte se ut som turist.
Verkligen, men det känns också som att man så här har en falafelbar då. Om det är just sådär jättemycket lök.
Nej, det behöver inte vara så mycket. Typ så 3-4 stycken. Jag tänker så här. En kanske är lite konstigt, men 3-4 stycken. Nu ska jag hem och laga lite pasta liksom.
Ja. Nej, men, och de har ju massa underbara gratis museer. Så att jag, eller ja, statligt finansierade museer då. Så att jag gick på National Museum och Tate. Och deras som heter Victoria and Albert. Som är en så här, ja, Queen Victoria och hennes man då, gissar jag. Nu tar jag bara information helt från luften. Men deras, de samlade massa liksom reliker och kläder ända från liksom 1300-talet. Då de där rikernas begynnelse.
Men jag känner så här, det känns som att du skulle kunna få så här ditt genombrott i England. Och sen typ sluta folk snosa på det i Sverige. Alltså, så är det ju väldigt ofta med svenska artister. Just alltså, svenska är ju besatta av vad som händer i utlandet.
Verkligen.
Det är ju en återkommande grej. Jag har säkert nämnt det förut i podden, men jag kan ta upp det ändå. Ett tydligaste exempel på det tycker jag ändå är Lykke Li.
Ja.
Som var liksom, hon höll på med musik och sen så hade hon så här en spelning i New York. Nu kanske jag överdriver, men jag tror verkligen att det bara var en spelning i New York. Som var nästan så här finansierade Svenska institutet. Eller så här, inte finansierade, men typ så. Och det blev jätteuppskattat. Och sen blev hon skitstor i Sverige. För att de bara, wow, hon har slagit igenom i New York. Då var det plötsligt ett nytt lager av intresse för henne.
Ja, verkligen.
Och jag tycker det är ett ganska talande, nu kanske jag har lite överdrivet lite exemplet, så jag ska inte svära, det här var ju ett tag sedan. Men det tycker jag ändå att ungefär så där tror jag det är väldigt ofta. Att svenskar gillar så mycket allting, särskilt i USA. Men England duger säkert också. Men om man slår utomlands, då kan man ha en chans i Sverige på ett annat sätt. Men om det är bara en svensk, då är det så för nära liksom.
Ja.
Det är ju alltså, nu kommer en författare från utlandet. Henne måste vi skriva om. Man bara, ja, eller så kan jag skriva om någon författare som är i Sverige som har skrivit en bra bok.
Ja.
Men då är det inte någon vinkel på det. Alltså vinkeln då att du kommer från ett annat land. Så här, vinkeln är så att du slagit i utlandet. Men ja, så jag tycker det är lite töntigt på något sätt, men det är ändå faktum
det är
hur det är.
Alltså,
det är ändå så som det är. När du blir stor i USA, då duger du i Sverige, men det är väldigt ängsligt på det sättet. Och därför tänker jag att om du får en riktigt fet samarbete hit i England, då kommer nog svenskarna vakna till liv också.
Ja, nej, men framförallt är det roligt för att jag tycker de är så duktiga performers där. Liksom. Och det är faktiskt en plan vi har. Vi har haft ett studio projekt där vi spelat in en massa gäster och sånt där nu under hösten och ska ha den sista
du har nämnt det.
Den sista sån sessionen på onsdag i veckan. Det är liksom min enda, annars hade jag totalt klappat ihop också. Alltså december är sån, man liksom går ner på kryptempo. Men jag har inte haft den möjligheten nu eftersom jag var smart och bokade en skitfet studio 21 december. Då är jag liksom, håller jag ut tills dess. Men sen är planen sen är planen för oss då, jag och producenten Kanto som också gör musiken jinglarna i den här
till
podden.
Till våra podd, ja.
Ja. Mm. Att vi ska åka över dit och vi har lite kontakter och bra folk som vi samarbetar med där och så. För i alla fall, som, om jag inte släpper egen musik så kommer det i alla fall liksom vara musik som jag har skrivit. Som kanske slår igenom där. Det vore asmysigt.
Det tycker jag vi ska satsa på.
Ja, verkligen.
Men jag har faktiskt tänkt på det här. Alltså, nu blir det lite tangent här. Men apropå, nu när jag är med i Kulturrådet då och läser en bok om dagen.
Ja.
Nästa möte i februari. Jag räknade ut. Jag bara, okej, det blir det för en bok. Alltså inte per vardag så ska jag läsa för en bok. Men, och det är ju väldigt utslaget. För ibland är det verkligen böcker som tar jättekort tid att läsa. Så ja, att det är ju väldigt, vissa böcker tar ju flera dagar att läsa. Men i alla fall, när jag ändå är lite så här i kulturelit eller litteratureliten så, då den här gruppen. Men när jag, alltså, jag tycker det är så svårt för att min vision, mitt skapande, alltså mitt skönlitterära skrivande har alltid varit att nå ut, min dröm är alltid att nå ut internationellt. Och det kanske låter så här, jag förstår för andra människor låter det storhetsvansinne, men det har bara varit min fokus. Jag har bott utomlands nästan hela mitt liv. Ja. Såklart vill jag ju nå, bor jag i USA vill jag ju nå människor i USA. Alltså det är ju inte det att jag tror att jag är för mer, det är bara så här, jag vill ju nå mina kompisar. Alltså jag vill ju kunna nå ut där i mitt sammanhang. Ja. Och, men jag kommer till Sverige så inser jag att det är väldigt få, i alla fall i litteraturvärlden, som har den ambitionen eller tanken. Det är liksom de flesta tänker bara, ja, man hoppas få några uppläsningar i Sverige och så skriver man, kanske man får lite pengar för författarfonden och så fortsätter man liksom. Att tänka, och kanske någon så här, kanske Danmark eller Norge eller Tyskland. Alltså, den här idén om att man ska skriva och nå ut hela världen, det uppfattar inte jag är så himla vanligt.
Nej, och, din bok känns ju verkligen som en amerikansk roman. När man läser
ja, men liksom det är intressant här att du säger det. Och det, liksom det jag tror att det, så här, det finns en så här misstänksamhet mot det i Sverige. Mm. Och ibland, någon har sagt till mig någon gång, men tänk, hade din bok varit skriven i utlandet och blivit översatt till svenska, då hade folk blivit mycket mer intresserade. Alltså som att det så här, nu är det så här, vad är det här? Typ. Det var någon som kommenterade bara, jag vet inte, men det var inte jag, min idé. Men jag har tänkt mycket på det där. Alltså, och jag är lite orolig, för nu håller jag på att försöka skriva klart min nästa bok.
Mm.
Och då har jag skjutit på mig själv att vara lite så här orolig att jag ska förminska mig själv för att man vill så plisa sina peers och tänka, men hur ska jag få de här människorna i litteratursverige att tycka att jag skriver en bra bok, för de kommer förmodligen inte tycka, alltså ska jag hålla min ambition att nå ut i världen, då kommer jag förmodligen börja skriva lite annorlunda, men som du säger, skriva lite mer amerikansk bok. Och då, det är ju inte typiskt bok som uppskattas så mycket i Sverige. Alltså det kan ju uppskattas av vissa personer. Men det finns ju en idé om vad som är bra litteratur i Sverige som ofta är lite annorlunda än till exempel amerikansk litteratur.
Ja.
Och då blir det så här, jag är lite rädd att jag ska vilja plisa för mycket mina peers då. Eller mina kollegor
liksom
här.
Svenska.
Och
dämpa ner
mig själv istället för att då ha mina ganska så här megalomana idéer om att jag vill nå ut i hela världen med min stil liksom, på det sättet, som inte då är så uppskattad i Sverige. Så jag, liksom, jag känner att så här, jag kommer på mig själv att bli lite rädd. För att det läskiga, jag tänkte mycket på det här, vi pratade om Marianne Fredriksson för något år sedan här i podden ganska mycket. Och för de som inte vet vad hon är ju en av Sveriges mest framgångsrika författare någonsin egentligen internationellt. Och hon har sålt, jag kommer inte ihåg, 30 miljoner böcker. Alltså sådär, helt sjuka siffror. Nej, men nu bara hittar jag på. Men jag har förberett att det var någon sån här helt siffra. Och hennes bok, enligt Maria Magdalena, skriver om så här, kristendomens historia. Och, ja, hon liksom, i Sverige ansågs hon vara för sentimental och lite töntig. Och liksom, svenska kritiker var väldigt negativa generellt mot henne. Men däremot utomlands, då var hon ju både kritikerrosad och publikfavorit. Så hon var ju både kommersiellt och liksom, både kommersiellt och kritik uppskattad. Men i Sverige var hon liksom ganska sågad. Och det är ju, jag har tänkt mycket på det där. Alltså nu befinner ju inte jag mig ens, liksom, ens samma stjärnhimmel som det här. Jag befinner mig på en mini-mini-mini-nivå. Men om man då ska ha en slags ambition över sitt liv. Och då tänker jag så här, shit, om vad jobbigt det måste vara. Alltså att vara så här, bo i ett land där ingen uppskattar. Folk tycker att man, alltså läsarna uppskattar ju henne. Men liksom de man ändå respekterar. Man vill ju ändå bli respekterad av de som man ser upp till på något sätt. Lite som vi pratade om på den tidigare om att Johanna Nordström var skitsur för att hon inte blir nominerad till bästa komiker. Fast hon är Sveriges största komiker. Alltså, och lite så tänker jag så här. Marie Fredriksson är liksom så här, Sveriges mest läsa författare någonsin kanske, alltså om det är generellt, men hon är då minst uppskattad av kritikerna, och jag tycker det känns jätte, alltså lite läskigt typ, alltså så här, jag skulle tycka det var såklart vill jag ju sälja 30 miljoner exemplar. Det var ju drömmen. Men vad jobbigt att inte få den där bekräftelsen från dem som då är liksom smakeliten. Alltså, jag vet inte. Jag är rädd att
det
ska...
Det är så svårt. Alltså,
jag vet inte.
Jag tror att man mår bäst om man skiter i dem överlag. Liksom oavsett om du säljer mycket eller lite. Men det slår mig, kan du inte släppa den utomlands först då?
Ja, det kanske är lika bra.
Ja, men för att det brukar ju liksom bli en sån här snickesnack eller så här, hennes manus är redan sålt till 3 andra länder typ så här, innan den ens har haft.
Men då blir folk ännu mer negativa. Kommer du inte ihåg när det hände Trivon? Alla, det var ju ännu mer negativa recensioner då, för att hon hade gått bra utomlands och folk blev ännu mer sura. Hon har sålt utomlands, den här boken är inte så bra. Alltså, det finns en speciell småsinthet.
Är inte det att föredra då? Än att bli struken med hårs? För att det är liksom... Det är sånt himla gamble att liksom satsa på svenska kritiker, tycker jag.
Nej, vem är det liksom? Det är folk som oftast typ så här, träffas på bokmässan och typ tjafsar och sura på varandra. Jag fick reda på nyligen, jag fick en väldigt, väldigt, väldigt elak recension av min bok. Som var så elak så att det var säkert så här, 10 personer som hörde av sig spontant och bara, vad fan är det här? Alltså, har ni en personlig beef? Typ? För det var så grovt elakt alltså. Alltså så idiotförklarade mig i princip. Och det var jättemånga som hörde av sig till mig och så bara, det här var helt sjukt, jag var sjukast jag läst liksom. Och jag var ändå debutant, alltså man brukar vara lite snälla mot debutanter, men det fanns inte, alltså det var ingen som gick in där, inte redaktörerna, vilket jag också tyckte var ganska konstigt att redaktörerna inte sa någonting. Och den här personen i fråga då, och men sen har jag fått reda på i efterhand att jag visste inte vem hon var, jag har aldrig hört hennes namn förut liksom, jag har ingen koll på svenska kritiker. Men sen fick jag reda på i efterhand att hon är typ så här kompis med någon som är sur på mig för någonting. Alltså jag vet inte. Vi kanske har en beef, I don't know. Eller så bara hatar hon min bok så mycket. Men vi kanske har en personlig beef. Jag vet inte vem hon... Alltså nu har jag en beef. Jag tyckte det var så elakt. Men jag hade liksom... Men jag hade ingenting... Jag visste inte vem hon var. Men ja, man kanske har... Det är ju mycket sådär... Vad är vad? Alltså det är så himla innästlat såhär. Och tänker, men den känner den och det är det. Och egon. Aha, hon har fått ut den här boken. Varför inte jag göra det? Alltså det är så liten värld. Och det är ju den enda branschen där man ska recensera sina kollegor. Det är ju inte som att musiker recenserar andra musiker liksom.
Nej, så är det ju faktiskt inte. Där får man ju verkligen göra valet. Ska jag stå på journalistsidan eller den andra?
Så det är lite speciell, liten egen värld. Men förlåt, England.
Ja, nej, det ska bli spännande. Det där är ett intressant ämne. För att där kan man ju bara liksom försöka hjälpa varandra. I alla fall, nej, vi är inte helt klara. För att det jag var, apropå då vad vi gjorde där, att vi hade ju fångat biljetter, jag och min brorsa, till den här Min granne Totto då.
Just det.
Som var alltså en scen... version utav den anime-filmen som kommer från Studio Ghibli. Fantastiskt uppskattad. En liten så här, minimalistisk historia om en familj som flyttar ut på landet och mamman i familjen är sjuk och bor på ett sånt här sanatorium typ. Och sen att de barnen liksom tar till fantasi och den gamla magin som bor i skogen för att liksom copa med det. Det är en väldigt så här, känslodrabbande saga. Jättefin. Och den sattes upp då på Barbican som är en modern teaterscen i ett så här, futuristiskt typ komplex som byggdes där på 60-talet någonting i östra London. Väldigt lik Stadsteatern i Stockholm. Alltså en så här, modern scen verkligen. Väldigt vacker teknisk liksom. Teknologiskt bra på alla sätt och så. Och de samarbetade då med Royal Shakespeare Company och Jim Henson Studios eller vad det heter. Alltså de som gör Mupparna. Så de är så här puppeteers. Mm-hmm. Så de här liksom skogsväsena och framförallt då Totto då, som är ett stort monster eller vad man ska säga. Som bor i skogen gjordes då av liksom rörliga dockor. Så att de spelades liksom av mimar, eller vad kan det heta? Puppet masters, liksom. Puppeteers.
Teaterskådespelare.
Ja, någonting sånt. Ja. Det är inte så vanligt här liksom. Men Det, så de gick runt, det är så himla fint. Det, jag har varit på några sådana här, bland annat Lejonkungen, som görs på liknande sätt. Att det är liksom, då krävs det liksom 4-5 aktörer för att röra en liksom figur. Mm-hmm. Och annars så går de runt med så här, liksom marionettpinnar och sådär. Och då är de helt klädda i svart. Och då får man liksom gå med på illusionen att så här, de inte är där. För man tittar hela tiden på...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej! Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På figurerna som de styr. Så de liksom... Dockaktörerna syns hela tiden, men de är klädda i svart, så man ska liksom bortse från dem. Men det är liksom, förstår du vad jag menar?
Mm, ja, jag tror det.
Så man liksom ser vad de sysslar med, men man bryr sig inte, för man tittar på figurerna som de styr. Det är väldigt intressant. Så de försvinner, man liksom får bortse från den fjärde väggen, eller vad man ska säga. Men det blir en väldigt häftig effekt, eftersom de är så duktiga. De är nästan som så här, ja, akrobater eller någonting. Det blir som en ny cirkus. Och en väldigt så här närvaro i rummet. Och så leker de, eftersom scenen är så djup, så leker de liksom med skala och sådär. Så ibland är den där figuren liksom 6 meter hög och ibland några decimeter. Och de liksom, ja, det var en helt fantastisk liksom scenframställning. Och ett liveband som sitter uppe i ett träd så här, och spelar musiken.
Jag tänker, sådana där konstformer som är så underuppskattade, som typ marionetteater och sånt där, då finns det verkligen folk som är så otroligt duktiga, som bara väntar på att få göra sitt livs föreställning.
Ja, men de gör ju till vardags liksom figurer i så här Star Wars. Men sen så bryter de liksom den här fjärde väggen då och då, liksom låtsas göra misstag, de här liksom... inom citationstecken då osynliga dockskådisarna bara för att liksom latcha lite med publiken. Aha. Och visa att så här, är ni fortfarande med eller? Så det blir ju väldigt, väldigt så här komisk effekt och så, men det är väldigt spännande att se hur man själv reagerar på de här varelserna som framställs. Men sen är det så, det är också så kaxigt att de så här, det är så extremt hög klass på liksom skådespeleriet, och de har inga de är inte uppmickade, och man hör bara så här astydligt vad de säger hela tiden. De är så här perfekt castade, men bara för att så här understryka sin kaxighet, så har de, det är liksom en helt rakt igenom japansk cast. Så det är bara liksom, ja, vi tar våra så här japanska Shakespeare-skådisar, så får de gestalta i den här, eftersom liksom ursprungshistorien är en anime, en japansk anime.
Men alltså, så de här människorna kommer från Japan, eller är de från UK?
Alltså, de pratar perfekt engelska, så att de är liksom, de är väl där och pluggar Shakespeare, eller jag vet inte. Det finns så otroligt många bra skådespelare bara.
Wow.
Ja, nej, det var väldigt, alltså helt underbart, verkligen. Alltså så här resurs, spänna musklerna, resurser.
Vad härligt.
Och så fick jag så här härlig kändisspotting. Jag satt bredvid Matt Lucas, som är en av skådisarna i Little Britain, om du minns den. Så han var tvungen att så här flytta sina popcorn när jag gick förbi honom. Och då sa han så här, I'm very sorry, sir. Och då sa jag, that's okay.
Så det du kändes sa bra. Det, va? Du sa det, men, Pontus! Så, ja.
Det kändes mysigt.
Du sa det.
Nej, men jag rekommenderar verkligen, om man är där, att ta ta sig till en musikal eller någonting annat som liksom är beyond vad som produceras här på något vis. Vi är bra på andra saker, men de är väldigt bra på det.
Men jag tänkte, alltså, när jag bodde i Los Angeles och då var jag på ett möte med en immigrationslawyer.
Mm.
Alltså, och jag hade ju då journalistvisum, eller medievisum när jag var där, under åren jag bodde där. Så jag fick ju bara jobba för svenska arbetsgivare. Eller i alla fall icke-amerikanska arbetsgivare. Så jag har ju aldrig jobbat för amerikanska arbetsgivare, jag har alltid jobbat för svenska tidningar och sådär.
Spännande.
Men då kikade jag lite på vad det fanns möjlighet för mig att söka. Det finns ju sådana här kreativt visum man kan söka om man är till exempel då. Ja, man jobbar med kreativa grejer, musik, film, så. Text. Och för jag var lite intresserad av att jobba med film och sådär. Jag skrev filmmanus och så. Men i alla fall, och hade lite möjligheter till det och sådär. Men ja, allting har ju... jag vet inte vad jag håller på med i mitt liv. Jag säger så här, mitt liv har varit 37 år och väldigt mycket möjligheter. Det är väldigt få av dem som har blivit någonting. Men i alla fall... så var jag på det här mötet med han och advokaten. Och han var så intressant, för han bara, men när du väl får göra de här grejerna som du då var på gång då för mig. Eller fanns potential till. Han bara, men då kanske du kommer vara så att du plötsligt inte ens vill bo i Los Angeles. För det är så dålig livskvalitet här liksom. Ja. Och jag var lite så här, men va? Gud, varför skulle jag inte vilja bo i Los Angeles? Jag trivs så jättebra här. Det här var ju innan jag planerade att flytta. Och nu i efterhand, nu när jag har bott i Sverige några år och börjat så här landa lite här. Och det är ju extremt hög livskvalitet i Sverige, särskilt om man har barn. Om man inte barn, då kanske det är skitsamma, men just att det är så bra, alltså, trots hur mycket jag kan klaga på allt möjligt, så just till exempel skola, vård, omsorg, allt det här finns ju på ett sätt. Sen att det finns brister, det är en sak, men det finns ju. Ja. Och det gör det ju faktiskt inte i USA till exempel. Och då samma sak i England. Och jag tänkte på det här du sa, att du får uppleva England utan att behöva bo där. Och så där kan jag nu känna med Los Angeles. Alltså jag är väldigt främmande för tanken att bo där igen. Säkert nu när min dotter börjar bli större. Hon är ju snart 10.
Ja.
Och har ganska andra krav på livet liksom, än vad jag kan, alltså så vad jag kan erbjuda henne där. Och nu om jag skulle, även om jag skulle få göra någon film eller så, alltså verkligen få lite möjligheter och tjäna pengar och sådär, då skulle jag nog ändå vara ganska tveksam att flytta till Los Angeles, för att det är ingen vidare livskvalitet jämfört med vad man kan få i Sverige. Så jag kan verkligen förstå din, först inte såhär, men Pontus, ska inte du och Elsa flytta till London ett år? Och så bara, fast nej, jag förstår verkligen om ni inte vill.
Ja.
Alltså.
Ja. Nej, men det är bara att se på så här, min brorsa bor då i Glasgow, men det är ju del av Storbritannien i Skottland, och det är alltså alltså dagis kostar alltså 30 000 i månaden.
Ja, perfekt.
Smaka på det. Det är ju liksom...
Lagom.
Man skulle lika gärna liksom kunna kedja fast kvinnor vid spisen eller någonting. Alltså det blir en helt fatal... men det är liksom bara Sverige och typ Frankrike som har liksom haft såna dagisreformer i sin dar.
Men Danmark har väl också något liknande, eller?
Ja, det är mycket möjligt.
Men det är ju det här, folk som bor i Sverige och alltid borta, de förstår ju inte hur unikt och fantastiskt det är. Alltså bara som skolmat. Alltså det är ju bara ett fåtal länder i världen som har varm skolmat till barnen. Och jag tror inte det är en slump att folk är så friska och förhållandevis mycket längre än många andra länder i Sverige till exempel.
Ja.
Oavsett vad man har för ursprung, alltså folk tenderar ju att vara längre här. Och hälsosamma och sådär. Det tror jag jättemycket gör med skolmaten till exempel.
Nej, det är ett skämt. Och då om man ska vara liksom arbeta med kultur. Jag träffade några släktingar där som är i kanske 10 år yngre än mig, något sånt där. Lite så här second cousins och så som jag har. Och de, alltså så fort man har gått ut skolan då, oavsett om det gäller musik eller konst eller teater, då är det typ slut. Då får man ta ett vanligt jobb och leva ett annat liv. Ja. För att det är sån extrem konkurrens och liksom de hade inte haft några liksom kulturbidrag under corona eller så där. De hade liksom vanlig arbetslöshetsersättning liksom. Så att det är ju värdelöst att vara barn, förälder eller kulturarbetare.
Ja, vilket vi ringar in allt där. Alltså för oss är det verkligen, alltså jag tänkte det var väldigt tydligt för mig när jag kom till USA, för att Jag har bott på många platser, men framförallt i New York och sen Los Angeles. Och det som, jag kom nog dit med någon slags idé om att men alla andra här är bättre än mig. För att man har ju en idé om att amerikansk kultur är så framstående och sådär. Och så inser jag ju att jag har ju jobbat så mycket mer än typ alla med att faktiskt skriva. För att jag har ju kunnat försörja mig som kulturjournalist sen jag var... Ja, i alla fall sen jag var 25. Men sen så, även när jag var yngre, jobbade jag som lokaltidningsjournalist hela mina tonår och sådär. Så jag har jobbat mycket som journalist. Och sen då publicerat bok och sådär. Det var ju nästan ingen som hade gjort det. För att även de som ville skriva frilansjournalistik, det är ju ännu sämre betalt för frilansandet än i Sverige. Plus att man då har mycket högre omkostnader och hyra och sådär. Så att alla fick ju ha typ två till jobb. Och sen skrev de kanske en artikel ibland. Jag kunde ju leva på att skriva, så jag skrev ju hela tiden. Så jag hade ju otroligt mycket mer erfarenhet än typ alla jag träffade. Och fått sådär. Man kan ju få söka pengar från författarfonden även som kulturjournalist. Och jag hade fått det ett par gånger. Så man får sådär 80 000 skattefritt. Det är ju ett helt år om man ska bli stöttad av det. Det hade jag fått kanske två gånger. Och det har ju räddat mig liksom, när jag varit i en krissituation. Och det finns ju inte alls för någon i USA. Så att jag var egentligen jättemycket mer erfaren än alla jag träffat i USA innan det jag gjort.
Nej, men intrycket är att man kan liksom, man kan ju jobba kanske deltid, halvtid med någonting som är inkomstbringande här. Mellan man är så här 20 och 30 bast. Men då har man i alla fall, man kan ju ändå synas och vara del i ett community liksom under den tiden. Det upplever jag att man inte har en chans till där. Om man inte är så här, har slagit igenom. Och det, då måste man verkligen vara någon som någon vill så här, investera pengar i. Jag menar, det, så här, det går bra för Madonnas son som är konstnär. Alltså.
Chocken.
Ja, nej, det är så himla...
Kulturbarnen.
Ja, där har vi dem. Men jag har även sett en trailer för Killar som hade premiär igår.
Pratar vi om barnprogrammet Killar nu?
Nej, nej, nej. Utan en trailer som är gjord för killar. Det är nämligen så att...
det finns ett barnprogram som heter Killar. Nämligen, så därför jag... okej.
Det är nämligen så att de till våren, eller om det var sommaren, så kommer vad heter det? En filmatisering, live-action-film av ikonen Barbie. Dockan Barbie.
Okay.
Som är vad heter det, som spelas av Margot Robbie och Ken spelas av Ryan Gosling. Och det har nyligen släppts en trailer som det här, nu ska jag berätta för dig hur man liksom, hur genialt det är om man vill att killar ska dela den här trailern. Det är att man de första så här, 1,5 minuter, den är 2 minuter lång ungefär. 1,5 minut spenderas med att göra en så här one-to-one replika eller imitation av 2001. Alltså filmen 2001. Så här, Stanley Kubricks rymdfilmen. Ja, exakt. Från 1967, 68, 69. Ett år innan månlandningen kom den. Han ryktas ju även ha filmat månlandningen också. Som fake. Men att man, hela den här inledande scenen med apor som liksom ser den här monoliten komma ner från himlen och sen blir människor och börjar slå sönder saker med ett ben. Kommer du ihåg den liksom episka inledningen?
Ja, lite vagt.
Men nu har man gjort om den fast istället för apor så sitter det små flickor som leker med så här traditionella gamla dockor och sen nedstiger ett par ben från himlen som är då liksom Barbie.
Aha,
och
Barbie.
Och sen så slår de sönder de här gamla dockorna. Och sen är det ungefär 20 sekunder klipp från hur filmen kommer se ut. Men liksom, alltså det är liksom, det är bara män som delar den här i princip.
Som jag ser på internet. En film som jag tänker man är för små tjejer.
Ja, exakt. Och jag blev jag blev skurk på det här själv. För att jag visade den för Elsa. Och liksom så här, kolla här, de har gjort så här. Men de visar ju ingenting av liksom så här, det här är filmen. Utan det är ju bara ett så här...
Men gud.
Ja. Men det påminner mig om...
Men vad smart.
Ja, det är otroligt genialt. Men det påminner mig väldigt mycket om att man så här gör gör reklam för till exempel så här kvinnokläder för att plisa män.
Aha. Mm.
Och att så här, att kvinnor ska se den reklamen för säg ett så här Victoria's Secret eller någonting och så här, åh, så där vill min man se mig. Liksom, mm. Att man gör det för någon annans blick än vad det egentligen är. Och jag kan tänka mig att det här är ett så här, ja, det här får män att följa med på Barbie-filmen. Liksom, just att det blir en så här, då dubblar man ju publiken plötsligt. För att det känns som att det är så här många tjejer som kan tycka att den här filmen är kul ändå som det
men,
är.
Men du Pontus, jag vet ju Victoria's Secret.
Jaha, vad är hemligheten?
It's an old man who lives in Ohio, making money from girls like me. Har du inte hört den låten?
Nej, det har jag inte.
Det har varit en jätteviral låt på bland annat TikTok. Det är en tjej som har skrivit den här låten för att upplysa då unga tjejer om att Victoria's Secret är ju att det är en gubbe i Ohio som tjänar pengar på dem. Det är det Victoria's Secret är. Mm. Och jag är väldigt glädjande, jag kanske inte riktigt är målgruppen för det här, för det är lite så öppet mål i min feministiska analys. Men däremot min 9-åriga dotter, hon har hört den låten och tycker den är fantastisk. Och går runt och sjunger på den. Och jag tycker den är så inspirerande och så liksom mindblowing typ. Så att det är ju viktigt att komma ihåg tycker jag på internet att allting är ju inte man själv som är målgrupp. Ibland det finns ju ofta en målgrupp, bara att det kanske inte, man ska ju inte säga att något är dåligt bara för att man själv inte är målgruppen. Det tycker jag är generellt med all kultur i för sig, men ja, det är Victoria's Secret. Det är en old man som lives in Ohio.
Vilket, vad härlig, vilken vilket slagträ.
Ja, jag tycker den är fantastiskt bra gjord, liksom, just för den här målgruppen. Det är det unga för sig behöver påminnas om, att vilka som tjänar pengar på deras osäkerheter.
Ja, men gud, verkligen. Men så jag rekommenderar dig att inte se den här Barbie-trailern nu.
Okay.
För den är verkligen inget att se.
Den är inget att se. Ja, men jag ville bara, innan vi rundar av, jag ville bara komma med veckans boktips. Jag ska bli lite bättre på tips om böcker, känner jag. För jag tycker det är så här samma böcker som alla ältar. Och liksom, nu kanske det här inte är en jätte... Alltså, det är ju en bok som fått uppmärksamhet redan, så, men jag tänkte ändå, det var, nu är veckans boktips. Och det är en bok som faktiskt jag tror blev nominerad nu till Katapultpriset, som är ett av de två stora debutantpriserna. Det andra är ju ett Brås debutantpris. Men det har inte kommit ut än, tror jag inte. Det här är en bok av, nu hoppas jag att jag uttalar det här rätt, det är ett kurdiskt namn, Sorin Masifi, som det är en diktsamling. Den är ganska maffig, den är säkert 100 sidor, och den kretsar kring sorgen av en syster som har förlorat, men det är också väldigt mycket mer. Det handlar väldigt mycket om kurdisk motstånd och historia, och många citeras, många människor från framförallt kurdiska diasporan, men också andra tänkare och poeter och sådär. Och hon har jobbat, författaren då, har jobbat med den här boken i nästan 10 år, som jag förstått det. Och det märks verkligen, den är väldigt tung, eller inte tung på dåligt sätt, men är väldigt maffig liksom. Och som sagt, det är ju en diktsamling, så att jag förstår ju, det är ju många människor som inte är vana att läsa diktsamlingar som blir avskräckta, men jag tycker ändå att man ska kolla in den här boken. Staten, systrarna, dikten heter den. Och den kom ut nu i höst. Och den handlar mycket om hur så här, ja, men politik och livet hänger ihop också. Så det är ganska tung, blev fel ord i det här sammanhanget, men det är ganska tunga ämnen. Men jag tycker ändå att den är väldigt så här, den är inte svår att läsa, tycker jag, för att vara en diktsamling ändå tillgänglig. Och till vardags så jobbar författaren som bibliotekarie.
Vad roligt att, vad heter det, typsnittet på bokomslaget är skrivet med så här mus i typ Paint.
Aha.
Man ser, det blir väldigt karaktäristiska bokstäver av det, men jag har aldrig sett det på ett omslag förut. Jäkligt coolt.
Ja, nej, men så den boken vill jag tipsa om idag. Det blir väl en nytt tips nästa vecka i Idas boklåda.
Ja.
Nytt segment. Jag ska försöka, i och med att jag läser så otroligt mycket böcker nu, så känner jag att jag borde tipsa vidare lite mer. Så det här kan vara ett litet tips. Jag tipsar också, för jag fick ju uppdrag av min kompis Carolina, som jag nämnt tidigare, på den som driver sajten Art Notes.
Ja.
Carolina Modig. Det är en ny sajt som handlar om konst. Och hon är ju väldigt erfaren konstskribent och jobbat på massa tidningar och som redaktör och sådär i många år. Så att hon är verkligen ett projekt som en kompetent person har startat. Det är inte bara så här, något elevprojekt, utan det här är verkligen en bra sajt. Och hon har lite så veckans tips. Det kan vara tipsa om man prenumererar på deras nyhetsbrev också. Och även mitt nyhetsbrev. Men det kommer nu snart nyhetsbrev. Men då har de så här veckans tips, typ så. Veckans olika folk som får tipsa om grejer. Och då tipsade jag om den här samlingen just. Det kan man också kolla in. Om man får lite nya tips på grejer. Art Notes nyhetsbrev. Ja, och det kommer mer veckans nyhetsbrev från mig, eller min Substack, eller min blogg blir det.
Ja.
Där kommer det fler boktips. Jag har skrivit ihop det redan. Jag har bara fått lite så, inte vågat skicka ut den, för jag är så känner mig så utlämnad i den här texten.
Spännande. Steget djupare ner i sörjan.
Som just din, så heter den. Ditt, jag glömde bort vad jag
hade.
Men den är djupare.
Jag köper ju böcker utan att läsa dem. Nej, riktigt så illa är det inte. Men jag har köpt en bok som jag inte har hunnit börja på än. Den här romanen Kairos. Har du hört talas om den?
Ja, vad heter författaren?
Jenny Erpenbeck.
Ja, just det.
Född och uppvuxen i DDR. Östtysk. DDR.
Ja,
Hon skriver, det här är hennes stora roman om Östtysklands sammanbrott och murens fall. Så jag är oerhört fascinerad av den tiden. För att den visar så mycket hur liksom hur folks hjärnor var annorlunda på något sätt.
Alltså,
den är sånt extrem symbol för förtryck liksom, och vad det gör för villkor för hur folk ska leva sitt liv.
Jag har faktiskt en bok till dig, Pontus, som jag tänkte ge dig när vi ses nästa gång. Det är Aris Fioretis nya roman. De heter De tunna gudarna.
Mm-hmm.
Inte att förväxla med Elin Kullheds första bok Gudarna.
Nej.
Och alltså Elin Kullhed som vann Augustpriset för Eufori. Men hennes första bok heter Gudarna, för det är en ungdomsbok, eller vuxna. Men det heter De tunna gudarna av Aris Fioretis. Och den handlar om, det är lite som en låtsasberättelse om en amerikansk artist, typ som Bob Dylan eller så. Så det skulle kunna vara som en biografi.
Spännande.
Men det är liksom påhittat. Men det är väldigt mycket så här, som en nyckelroman nästan, fast det inte är det. Men det är mycket saker man känner igen om man är intresserad av den tidens rock'n'roll och musik. Jag tror han har haft väldigt kul när han skrev det här, för att han liksom får leka med de här elementen från musik, rock'n'roll och branschen.
Ja.
Och han skriver ju väldigt bra. Han är ju en väldigt duktig författare liksom. Så jag tror att det här är en hård klapp till Pontus de Wolf, tror jag.
Wow,
och alla andra musikälskare där ute. Jag tyckte den var lite tunn i ramberättelsen, alltså det måste jag ändå säga. Men jag tror att den är väldigt kul att läsa för folk som är intresserade av musik och den tiden, 60-70-talets musik. Så det är faktiskt ett tips till framförallt många män, tror jag, tycker om det här.
Jag fattar.
Ah?
Vad kul.
Men, lite tips på hårda klappar idag.
Vad härligt att snacka med dig. Du låter lite mer uppåt nu, skulle jag säga.
Ja, du är min terapeut, Pontus. Du och hon på vårdcentralen.
Ja, men, och alla våra lyssnare. Det handlar ju mest om att lyssna, va?
Nej, men alltså alla var två lyssnare, vad sa du?
Nej, det inte. Jag menar att terapi handlar mycket om att lyssna på...
Jo, att känna sig hörd och sedd. Men alla våra två lyssnare. Om ni har några tips för vad jag ska göra i mitt liv, ni är väldigt välkomna att tipsa mig. Jag behöver lite livsråd. Så att shoot om ni kommer på någonting.
Ja.
Nästa vecka är det ju juldagen. Jag vet inte om vi kommer göra något. Vi får väl se om det blir någon podd då, eller?
Det vet inte jag heller. Det enda jag vet är att det är alldeles för jobbigt att göra Greatest Hits-avsnitt. Det kommer jag vägra göra. För det tar typ 5-6 timmar.
Nej, hopplöst. Det kommer vi inte göra. Men vi kommer göra spaningar inför året som kommer. Det kommer vi.
Ja, fantastiskt. Men hälsa de andra och sköt om dig. Så får du ha en trevlig vecka. Och hej då alla.
Tack för att ni lyssnar.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
God jul.
God jul.
Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.